Det går mot ljusare tider och det går mot ljusa tider på hockeysäsongen också. Vi har Four Nations framför oss, VM, Stanley Cup-slutspel och vi har idag också ett fullmatat God morgon NHL där vi ska prata allt från fula tilltag, fysträning, talangutveckling och mycket annat smått och gott. Framförallt lite Kenta Nilsson, det ser jag fram emot. Vilken härlig lirare. En härlig lirare är också Erik Granqvist vid min sida. Kul att ha dig, Erik.
Ja, detsamma. Vi hade en härlig kväll igår. Kommenterade Ottawa seger. Anton Forsberg gjorde en supermatch i målet här nu Sandsonen. Och sen hände en sak under den matchen som är jätteviktig för hockeyns framtid som kommer senare. Kallad pack in.
Ja, verkligen. Cliffhanger med Erik Granqvist. Och vi har också en väldigt trevlig gäst idag. Robert Nordmark, kul att ha dig här.
Tack så mycket.
Guld i VM, VM, NHL-spel och ny tillträdd GM för Brödernas Väsby. Grattis till den posten.
Tack så mycket.
Varför hoppar du på den utmaningen?
Spännande. De har ju ett mission att ta sig till Allsvenskan eller spela väldigt sent på säsongen. Så att det blir en utmaning. Kul.
Fått en kanonstart. Vann mot både Boden och Piteå nu i helgen.
Ja, vi har en massa vinster. Det är ju Hudik och vi som har ryckt lite i norra serien. Allettan där. Så att...
Och det här känns ju som ett litet poplag. Det är ju ett lag det snackas om i Hockey Sverige. Är det mycket drag runt klubben?
Ja, alltså... Det känns som att det är lite puls och framförallt att laget har ju en målsättning att gå långt så att säga och vara där och nosa mot vem det nu blir så att på slut här.
Vad ska du bidra med i din roll?
Oj, ja det blir kvalitetskontrollerat att vi tränar på det sätt för att vinna sista matcherna eller sista matchen. Det är väl det. Och sen då bygga lag för nästa år och även kanske något i år och bygga laget. Byta ut någon eller vad som kan göras.
Mm. Jag kallar ju Robban för detaljkungen. Alltså en av de absolut kunnigaste hockeymänniskor vi har i Sverige. Vi brukar ju snacka en gång i månaden. Och det är 2 timmar. Alltid lär man sig något nytt när man pratar med dig. Så jag hoppas vi kan pumpa ur lite hockeykunskap.
Ja, alltså det, men jag har ju hållit på med hockey hela mitt liv. Och sådär. Och då, jag är lite nördig på vissa grejer. Och jag... nyfiken och vissa människor pratar jag väldigt mycket med. Mm. Och Erik, det tar aldrig slut.
Och när jag pratar med robot då är jag tyst och lyssnar mest.
Ja. Ja, och det är det vi ska försöka få ut idag också. Vi ska prata väldigt mycket detaljer, men också det hetaste som har hänt i NHL. Och vi går rakt på en fin milstolpe då Cale Makar i helgen blev den 6:e snabbaste backen någonsin att nå 100 mål i NHL på 362 matcher. När vi kollar namnen för honom, George Boucher var en gammal lirare. Sen har vi Bobby Orr, Paul Coffey, Ray Bourque, Denis Potvin. Och det här killar som du har mött, Robert, och det är ett ganska skapligt sällskap.
Ja, alltså det, några av de namnen är ju fantastiska spelare. Och det är, ja, han är ju duktig, den här killen. Det är fantastiskt. Jag vet att i draften jobbar jag som scout och det var jättemånga som hade frågetecken på han. Och de har ju lurat de scouterna till månen. Alltså det här är ju en fantastisk spelare.
Men hur kommer det sig att en sån här kill inte går först i draften?
Ja du, han var 4 var det va? Mm. Och Colorado med Al Heppel i spetsen lyckades hitta rätt grejer och de...
Men vad var de rädda? Han var ju dynamisk redan då. Men det var något...
Han spelade i en liga under, ja. Så att säga. Så att, och lite mer sämre hockey än Western Hockey League och Ontario Hockey League och Quebec League. Så att, och de var lite rädda och han hade vissa grejer som han har tagit bort. Mm.
Vi har ju faktiskt Colorado gånger 2 i helgen. De möter Boston på lördag tidig start. Och så NHL Sunday, studioinramning Erik. Rangers mot Avalanche. Det är inte fyskan klockan 7.
Nej, det är en supermatch. Peter Foppa Forsberg, Colorado-ikonen, är med och analyserar mig. Gida mig i studion och du och... Södergren kommenterar och det här är ju 2 på förhand favoriter att kunna gå hela vägen. Rangers har haft trevande höst ju, men Colorado med nya målvakter nu sedan en tid tillbaka är ju där och nosar. De vann 2022 senast och kan göra det mycket väl igen.
På tal om Rangers spelade Jonathan Quick där och han stod för ett väldigt kreativt tilltag i natt och han i en tilltrasslad situation i mötet mot Montreal stal Juraj Slavkovskis klubba. Håll koll på det här nu. Där Slavkovski utan klubba åker och jagar Quick som står med alla knoppen neråt också, men han lyckas ju rädda. Erik, har du gjort det här någon gång?
Nej, det har jag inte gjort, men det är ju underbart. Quick är en av de mest sevärda målvakterna. Han är ju ingen robot, han är ju extremt atletisk och tävlar ju så in i bomben och här kör han. Det är nästan en blindkäpp han har där, men han lyckas ta pucken och det är det viktigaste.
Och man förstår ju att domarna missar det här, att han tänker att det är en lag, att de tänker att det är en lagkompis klubban har inte motståndarnas klubba, för det ska ju faktiskt vara utvisning. Har du lyckats stjäla klubban av motståndarna?
Ja, faktiskt så eller i alla fall dragit klubban från någon forward där och kastat bort den som bakom, så att det blir en ruggig frustration när man inte, vad är mina grejer? Det är ju den som är viktigast nästan ibland, tycker många, i alla fall i anfallsläge. Så då blir det en ruggig frustration när någon tar klubban.
Mm. Minns ju Lasse Lindgren också, ja. Lagkompis från Luleå. Han hade ju hål i handsken så han kunde sticka ut och sno halskedjan från forward framför mål.
Ja, han hade massa tricks. Det var som en bonus med halskedjan, tror jag. Ja. Så att, nej, jag tror även att folk satte ammoniak för att jobba lite grann.
Söva dem?
Ja, alltså, du själv?
De fick väl lite så här, de kunde inte... Det luktar ju starkt. Ja.
Har du testat det själv?
Nej.
Inte officiellt.
Nej, luktsalt. Ja. Alltså, jag gillar ju hela handskar. Ja. Men Lasse, han hade lite tricks för sig. Mm.
Erik, vi ska prata mer målvakter. Och det går inte att blunda för Alex Nedeljkovic, som hade en av de bästa kvällarna någon spelare haft den här säsongen. Då han mot Buffalo tog 40 puckar, gjorde assist och sen också mål.
Ja, vilken kväll för Nedeljkovic. Han både mål och assist. Det är första gången en målvakt har gjort det. Det var 19:e målet av en burväktare i NHL. Och han har gjort mål både i ECHL, i AHL två gånger och nu i NHL. Och vilken glädje hos Erik Karlsson, Raquel och Crosby, lagkamraterna. För det här är mäktigt. Alla målvakters dröm är det han gör här.
Ja, man såg ju faktiskt på matchbilden här att Erik Karlsson var den som var först att sträcka armarna i luften. Och Nedeljkovic sa det efteråt också, att han vågade inte tro på det förrän han såg Erik börja fira när pucken var på väg in i mål. Vad tror du lagkompisarna känner där?
Ja, alltså det är ju, målvakten är otroligt viktig för ett lag, men det här blir som... Ja, det blir som ett extra här. Och mål, alltså det är som drömmen för målvakten i mål då.
Mm. Brodeur har gjort två, Hextall har gjort två. Och sen har vi ju då, Linus Ullmark var ju första svensken här om året. Filip Gustafsson har gjort det också. Så.
Det är faktiskt första gången som det hänt två gånger på en säsong, i och med att Filip gjorde mål där i oktober mot St. Louis. Och Nedeljkovic nu också. Och Filip Gustafssons Minnesota har spelat i helgen. Och det blev en stor snackis, för när de mötte Nashville för några veckor sedan så hände den här otrevliga incidenten. Sackler Room, en så kallad slewfoot, en fällning på Jared Spurgeon, kaptenen som var skadad stora delar av fjolåret. Den här incidenten gör att han inte har spelat sedan dess. Och det här är ju ett väldigt fult tilltag, Robert.
Ja, det där är alltså... När man är någon två meter från sargen och får lite knuffar i rygg eller att fötterna... Det är jättejobbigt, för det kan gå allt från knä till fotled. Hockeylivshotande skador. Det kan gå illa.
Tre matchers avstängning blev det.
Ja, det var väl det minsta. Jag hade gärna sett ännu mer. Och jag tycker det är bra att de markerar också i matchen efteråt, som det blev i natt.
Ja, och det är det som är intressant. För Minnesota-spelarna var ju väldigt tydliga i media efteråt att det kommer att bli ett pris att betala för den här incidenten. Och de möttes i natt, och det tog ju bara ett par minuter så blev det slagsmål för Sackler Room med Jakob Trenin, som för övrigt är en tidigare Minnesota-spelare, ser de här nere i sarghörnet. Och det här är ju för folk som inte är hockeyvärlden, kan ju te sig lite konstigt att det är en regelrätt hämndaktion. Hur ser du på det, Robert?
Nej, alltså, när jag spelade borta så var det ju nästan varannan match sånt här hände. Och vissa lag spelar man ju 7 slutspelsmatcher och 7-8 matcher under grundserien.
Nöter på varandra.
Ja, det är som, gjorde du något fult så fick du smaka sen, så att säga. Så det var ju en daglig grej det här, så att jag förstår det.
Ja, jag också. Det är ju en konsekvens av hans handling. Dels får han 3 matcher avstängning, och sen så kommer han att få... När rustningen är på ute på isen, det är ju något helt annat än utanför isen. Så.
Men det här är rätt, öga för öga.
Ja, jag tycker det, när rustningen är på det sättet och nu gör sån fruktansvärd ful sak. Och du kan inte komma undan med såna grejer ostraffat.
Mm. På tal om fula tilltag så stod faktiskt Connor McDavid för ett sådant i helgen. Han fick ett match penalty efter att han har blivit nedbrottad av Connor Garland i slutminuten i mötet mot Vancouver. Så tappade han till slut tålamodet, som vi ser här, veva på lite. Och sen i slutskedet av den här långa sekvensen så kommer ju klubba upp högt där mot Garlands huvud. Och det här kommer bli förhör med
play safety
i NHL där borta. Och det här är ju, det är en tydlig frustration här, Robert. Det här är inte snyggt, men nu ser du på den här situationen med den fulla kontexten.
Nej, alltså det här är ju en frustration från kanske han inte har lett laget till vinst. Och sen, han får ju mycket smällare eftersom han är bäst i ligan. Så då kommer alla vill ju stoppa han på något sätt. Och det är en liten frustration. Sen att det är inte snyggt. Och det är lika bra att de ger han lite, kanske 2-3 matcher. Ja. Det som är känsligt är att alla vill ju se han. Folk betalar för att titta på han. Och ska då folk inte se han i 3-4-5 matcher, det...
Men du har ju inte diplomatisk immunitet bara för att du är en superstjärna. Och det var ju både Myers och McDavid ska jag möta med player safety här idag eller imorgon. Och det innebär att det kan ju bli en rejäl avstängning både för Myers och McDavid.
McDavid har ju fått en avstängning förut, en 2 matcher 2019 var det för en opolerad tackling på Nick Leddy. Vad blir det här?
Ja, men det kan... potentiellt kan det ju vandra upp mot 5 matcher, ja, men jag skulle tro att det landar där på 2-3 matcher kanske. Vad tror ni?
Nej, det kommer nog vara. Jag tror det kommer bli 2 eller 3.
Mm. Det känns... Ja, 5 tror jag inte de vågat. Men det blir spännande att se såklart. Det finns ju en historik där med McDavid, i och med att han har varit avstängd. Och vi har haft ett par incidenter på gränsen också. Hade ju en armbågstackling på Marcus Johansson häromdagen till exempel.
En chicken wing, och den var ju ful. Det borde han ju blivit avstängd redan då. Och det känns som att mjölken har kokat över några gånger nu för McDavid. McDavid har ju bara ett enda mål, det är vinna Stanley Cup. Men de här grejerna måste han ju på något sätt hålla sig borta. Men det som Robban säger, han blir ju provocerad så ibland så kokar det över.
Men det är intressant, Robban, för jag minns för ett par år sedan så fick han ett matchstraff för att han körde Adrian Kempe i ryggen också, ett boardingmatchstraff. Och Kempe är en spelare som det har matchats mycket mot McDavid under slutspel upp i ansiktet på han. Hur mycket går att frustrera den här typen av stjärn, tror du?
Ja, vi ser ju här att det går och han är ju också... en vanlig människa i grunden, men sen har han en viss talang med hockey. Och det är så, han är ju påpassad allt trycket från Edmonton, fansen, Kanada och så vidare. Och han, men jag tror att om man gör det nu så kanske han inte gör slutspelet. Mm. Rent för Edmontons skull. Då. Så att han är en vanlig kille som är med en fantastisk hockeyspelare. Så att, ja, det är väl skönt att se att han är normal.
Ja. Vi ska ta och lyssna på vad Quinn Hughes säger om den här incidenten med Connor McDavid.
Yeah, we're just ready to go. New, know this team very well. Obviously, one of our better rivals, and they're coming in hot, winning a lot of games, and knew we just needed to be ready to go, and I thought we were.
What did you think of how the game ended with a couple of cross checks the league obviously will be looking at?
Yeah, I mean. I didn't see Mizey. I know that one's not great, and you don't want to see that in the game. So it's competitive, but 5 seconds left, 6 seconds left, whatever it is, you don't want to see that.
Quinn, there's been a lot of noise, a lot of drama surrounding the Canucks this year, including heading into tonight's game. How hard is it to block that out?
I think it's just a Canadian market. You got to be prepared to deal with certain challenges, and we've done a good job at that, and we were able to block it out tonight.
Vancouver's lagkapten Quinn Hughes säger så där om det. Erik Granqvist sa inför det här att det här är detaljkungen Robert Nordmark. Då ska du får förklara själv. Varför har Erik gett dig det här epitetet, tror du?
Nej, alltså det, jag vet ju att detaljen är viktig i framförallt elithockey, och att man gör rätt grejer på isen i alla de situationer som är. Och Erik är ju en målvakts detaljkung med alla vinklar och allting, och att ta fram individens potential. Alla kan ju inte blocka bara, utan Erik tog fram då monstret till exempel, och så med PV och allt vad du har haft i de åren. Och det är samma med utspelaren. Vi måste lära dem att spela ishockey och kunna alla detaljerna. Mm. Hur man försvarar grundligt och så vidare, och anfaller. Som är kanske roligare.
Ja. Men har du alltid varit detaljintresserad under din egen karriär också? Eller har du kommit senare när du hoppar på ledarbanor och så vidare?
Ja, det är väl lite en frustration att jag inte fått lära mig det. Så nu, alltså jag har ju sett att det finns otroligt mycket att lära. Jag kom till NHL och så bara, wow, fan. Jag har spelat 2 VM, jag borde ju kunna det här, men så var det inte. Utan
och när du var i NHL och jag kom upp i Luleå som ung junior upp i A-laget i sena tonåren. I augusti när du var och tränade med oss, då lärde jag mig mer av dig än av alla tränare. Och egentligen, för du sa, du Erik, när jag åker dit och skjuter tillbaka, då står du på fel ben. Så du måste hitta ett sätt att stå på rätt ben och så. Så jag var alltid lite ledsen när du drog över till NHL. För det var nästan som att min personliga coach försvann, på tal om att vara detaljnörd.
Ja. Nej, alltså jag känner att jag vill gärna ge någonting det jag kan göra. Och jag försöker väl aldrig bli riktigt nöjd. kanske lite tråkigt också, men jag är stolt över det jag gjort och det jag gör, men jag vill hela tiden bli lite bättre för att känna mig trygg. Och då har jag försökt ta reda på information och ha bra mentorer då.
Och det är intressant, för vi gav dig faktiskt en liten läxa inför där, att ta upp en topp tre-lista med grejer som du ser i svensk spelarutbildning, i och med att du har scoutat så många här och kollat väldigt många unga spelare som du tycker är viktigt att förbättra och trycka på. Vad blev det för lista?
Oj, nej, men att man ska träna matchlikt. Ja. Alltså träningarna på isen ska vara matchlika, så nära som möjligt. Och att man alltså lär om detaljerna i själva övningen och hur man försvarar, till exempel hur långt ifrån ska man vara. Ska man stöta när någon vänder ryggen till, ska man säga Niklas Lidsund smartness i försvaret, man ska tålamod och skugga och så vidare, att man lär sig detaljerat. Och så fler övningar med spelförståelse. Man måste ju lära sig spelet. Vad kommer hända om det där händer, vad händer sen? Och sen då i situationsanpassad, alltså att försvara. Det här är ju mycket som målvakterna gör hela tiden. Och det här måste vi utespelare göra också. Att få ner på papper och göra att tränarna vet vad matchlika övningar är. För nu är det väldigt mycket övningar. Man kör övning bara för övnings skull. Åka, passa, skjut.
Ja, det där har jag hört av folk som är ledare i ungdomsidrott, att vissa har liksom till och med tagit bort mängden övning de kör på en träning för att det är så lite spontanidrott nu. Sånt som tränar spelförståelse, som du är inne på din lista här.
Alltså hockey är otroligt komplex och vi behöver ju allt det här från ren individuell skill och även lagets skill också. De fem som är på isen, backparen, kedjan och så vidare. Vi behöver allting. Men alltså det är ju även i NHL så tycker många tränare att många spelare ser bra ut, åker bra, storlek och så vidare. Men de förstår inte spelet. Som Henrik Zetterberg och Datsyuk och så vidare. Och Lidström var ju den mästare på att läsa spel och veta. Alltså, som är nästan professor. Han läste spelet otroligt. Han visste ju vad som skulle hända före det hände.
Men hur lär man sig det? Vad är det bästa sättet att lära sig?
Ja, dels för att man kan göra massa saker off-ice med en boll. För om man spelar man en boll till varandra, passningar, då är det ju fotboll. Handboll är ju bättre, för vi hockeyspelare är ju sämre med fötterna. Ja. Och vi passar bollen till varandra och skapar trianglar, som i alla idrotter, handboll, basket och så vidare. Vi måste ju lära, men vi har inte istider så räcker. Vi kunde bara spela. Och vad är en triangel? Att vi måste lära den unga spelaren vad en triangel är och vad är spelbarhet. Otroligt. Och då börjar vi på land.
Give and go.
Ja,
först passa, boll, ta en ny position.
Exakt. Först boll och sen landhockey och sen till isen.
Det är ju jätteintressant att du säger det. Vi har ju nämnt igår morgon när förut Nikita Kucherov, som kanske är världens smartaste offensivspelare, nu har ju nämnt själv att han spelar fotboll och framförallt handboll och tagit med sig mycket av det positionsspelet in i hockeyn. Och det är intressant att du säger att andra idrotter kan funka som substitut för hockeyn.
Absolut. Och nu, istider har vi pratat om i många år, framförallt här i Stockholmsområdet, det är ju en begränsning. Så kommuner och allting, in med mer istid, det är världens bästa fritidsaktivitet. Ja. Och dessutom ska vi forma elit hockeyspelare på världsnivå, då kommer man ju behöva mer istid, men också för verksamheten. Det är ju både och. Men har man inte istid så kan man ju väldigt mycket aktiviteter utanför isen också som förbättrar framförallt spelförståelsen.
Men du scoutar ju spelare och kollar på spelare, inte bara svenska spelare. Vad känner du att, vad görs bättre i Nordamerika eller andra delar av Europa kontra Sverige när det gäller spelutbildning? Vad kan vi lära oss av andra?
Alltså det är väl självklart att till exempel USA snott grejer från Sverige och från Ryssland och allting. Men alltså USA-programmet med det här development program, de tränar väldigt mycket. Alltså situationsanpassad matchlika övningar. Och nöter in då även off-ice gör de grejer. Så de gör väldigt mycket träning. Så att i Kanada så är det mera, vi måste ju förbereda oss för matchen. Och matchsituationerna. Och sen åker de ju en jäkla massa start och stopp också naturligtvis.
Men just grunderna, titta på USA, de har vunnit. Kanada vann 2 år där med Bedard i juniorvärlden till exempel. Och sen vann USA. Grunderna, alltså deras skridskoskicklighet, passa, skjuta. Där är de ju så otroligt utvecklade. Vad säger de
om
det?
Alltså det är därför Kanada börjat falla tillbaka, tror jag, nu. För att hockeyn börjar bli en... Det är för dyrt. Och trenden blir att alla måste ha en skilltränare. Det går ju att lära sig att åka skridsko på allmänhetens åkning. Alltså, eller på naturis och sånt där. Men då måste man ju veta, vad gör man? De flesta killar idag när de får... De skjuter ju handledarreplexer. Eller mot mål, tomt mål. De åker inte som Queen Hughes och vänder bort folk och läser, hitta glidet. Dels får man instruktion hur man åker skridskor, vad man ska göra. Om man går på vissa skatingcamper, mm, då får man ta med sig övningarna hem och göra det själv.
Exakt.
Om man inte har ekonomi att kunna gå på camper.
Och sen ett tips, in på Viaplay eller på YouTube också och titta. För det finns ju bra instruktion, filmen knä över tå, hitta vinklarna, sittet när man åker skridskor. Så, det är så otroligt viktigt att man lär sig grunderna för att ha en chans att spela hockey sen på elitnivå.
Mm. Jätteviktigt. Vi ska gå vidare till ett annat moment som vi har, som är väldigt enkelt. Det är ja eller nej. Jag kommer att säga några påståenden och ni ska säga ja eller nej.
Men livet är ju inte svart eller vitt. Men nej, i det här fallet är
det. Det här momentet okay, är det. Och ni kan få utveckla lite grann, men svaret måste börja med ja eller nej. Och det första påståendet är att svensk hockey skulle må bra av tre Stockholmslag i Hockeyallsvenskan och eller SHL. Nu är det lite partisk, Robert, så vi får börja.
Mm. Nej, inte tre. Två räcker.
Ja.
Nej. Jag säger att ett i alla fall skulle de må bra av, men tre behövs inte.
Så då är det Djurgården och Brödernas?
Exakt.
Okej. Okay. Toronto vinner Stanley Cup innan Luleå vinner SM-guld.
Oj, vad bra. Robban, du var ju talangscout för Toronto tidigare, mm, så du känner dem ju innanför.
Men därför får du bara, Erik.
Jag känner ju, men jag tror faktiskt, Toronto vann 67 senast och Luleå vann 96 med herrarna. Och jag skulle nog säga att Toronto vinner före.
Toronto vinner före.
Oj, oj, oj. Aj då, nu blir det grin upp i Norrbotten. Joakim Lindström, tröjar hissar i taket i helgen i Skellefteå, stort grattis det. Är den mest underskattade SHL-stjärnan på 2000-talet?
Ja, måste jag säga.
Mm.
Jag har hört otroligt bra grejer om han. Och jag har lite insight där av en kille som heter Lars Johansson. Mm. Och sen har jag ju sett otroligt många matcher med han och känner att det är han som var den här härföraren.
Vad är det mest imponerande du har hört om Jocke?
Oj.
När du pratar om att du liksom snacket som går.
Nej, alltså att han gör andra bättre.
Mm.
Och sen har han gjort genom åren otroligt viktiga mål när man ska gå i kapp eller gå ifrån och så vidare. Så att,
ja, men hatten av för Jocke Lindström. Vilken kultspelare och vilken ikon. Fin hyllning av Skellefteå och jag var ju coach i Färjestad och fick scouta mot honom. Och just en mardröm eftersom han var så extremt skicklig på isen. Men dessutom, vad många berättar, Christer Holm, målvaktstränaren bland annat, hur han är utanför isen. Att han föregår med gott exempel, alltid går i bräschen. Och det blir ju så här, leda genom exempel. Han var ju kanske inte den mest talföra, men det han gjorde i gymmet, förberedde sig så alltid känslomässigt investerad för att hjälpa laget och sina lagkamrater att vinna.
Så det blir jag för dig också?
Ja, mm. Och jag menar han skulle kunna spela i en NHL i en tredje, fjärde kedja, men ja, för svensk hockey var det ju kul att han hade så många bra år här i SHL.
En mot en, var en prime Mario Lemieux mer svårstoppad än Connor McDavid?
Nej, ja, du får börja. Som, ja, okay.
Ja,
han har ju mött honom.
Ja, exakt, det var därför du skulle få börja, okay. Erik, för du är ju facit, Robert, som har mött han. Men det var ingen tvekan för dig?
Ja, jag har inte mött McDavid, men alltså, McDavid är ju snabbare, alltså går fortare. Men Lemieux var ju mera, du visste ju inte vad han var mera hal så att säga. Och lite längre räckvidd och sådär. Alltså, kan du åka skridskor kan du vinkla av McDavid, men Mario, det var jobbigt att spela när han var på isen. Ja,
Mattias Nordström säger att det är den svåraste spelaren han har mött. Men jag kan säga att både Mattias och du hade haft problem med Connor McDavid. Alltså den farten. Och ni inte får använda klubban och stoppa den farten. Ja, men,
så blir det ett nej från Erik?
Det blir ett nej från mig.
Nej, jag och Mattias får hocka. Vi måste köra på gamla reglerna.
Exakt.
Åka med lite grann.
Vattenskidor.
Och vår bästa back Niklas då, han fick ju också bromsa lite grann med klubban. Mm. Ja, han har ju spelat i båda. Båda regelböckerna.
Mm. Det glömmer man bort, Lidas. Han var väldigt bra med det där vapnet ibland också. Ja. Hör det sista jag har. Sverige har ingen forward som är topp 10 i världen just nu.
Ja, alltså, det är ett påstående?
Ja.
Okej. Okay. Nej, jag skulle säga att William Nylander är där uppe.
Håller med.
Berätta varför.
Ja, alltså han... Ja, alltså han har ju samma skill som de toppen där. Och det är det här som alla retas på, lite kroppsspråk. Inte alltid bra, men topparna är ju fantastiska. Och just, han blir ju bättre och bättre för varje år, tycker jag. Så han är ju uppe där och nosar.
Mm. Men inte riktigt där, tycker jag. Men det tyckte ni. Nu tar vi och lyssnar på ännu mer bodensare. Det räcker inte med Erik Granqvist. Vi har ju också Oskar Sundqvist som representerar den vackra norrbottniska staden.
Those are so clean, Sonny. They're such a beauty.
Can I take a picture of him? Harry Carey glasses. Yeah, you know who that is? The guy that sang the ball game song? Just doing the whole practice with these.
Oh, the shades underneath?
I can't see in them. I'm ripping this on top cheese.
Oh!
Jump up here, C4, eh? Yeah, yep! I think I like it more with white. White tape. It's like you.
Yeah.
I might do that tomorrow. Suits is just stewing me. Suits. Twice. What do we got after this? 2-1.
I don't know.
Oh. A goal. Yeah. Touch you? Yeah. Yeah. Nice try, Bully.
I hope.
Hockey. Oh my. Yeah, yeah, yeah. I'm a butt cheek. Huh? Ah, it is actually. Oh, we need 4 pucks now.
We need 4 pucks.
Go back to the Harry Carey glasses.
I should. I thought you were ripping over to Tom, or that's why like start leaking back door almost.
There are going to be times where if I see you down by the net, I'm like just going to sift it in there.
Yeah.
Just like that.
Yeah.
Yeah, I like it.
Allt är härligt att se Oskar Sunny Sundqvist som han kallas i Nordamerika. En härlig personlighet. Och en annan härlig personlighet är John Klingberg som nu är på väg tillbaka på NHL-is. Har ju inte spelat sedan november 23. Genomgått höftoperation, rehabbat och är nu klar för Edmonton Oilers.
Helt underbart. Det var ju smärtsamt att se honom där i Toronto när han var så hemma av de höftproblemen. Men förhoppningsvis har allting gått bra nu med operationen, vilket det verkar, och att han kan spela ohämmat och vara så där hal som bara Klingberg kan vara.
Men Robert, en kille som är norr om 30 har varit borta så här länge. Hur mycket är det rimligt att förvänta sig av honom, även om han var väldigt, väldigt bra på toppen av sin förmåga?
Ja, alltså han är ju, sista åren hade han problem med höften, så att han kommer nog säkert vara bra, och kanske inte på sin toppnivå, men han har gjort samma höftledsoperation som Kane. Mm. Och det skulle vara en väldigt duktig doktor, så att jag hoppas för hans egen skull att, och Edmonton, att han hoppar tillbaks.
Men Erik, är det inte konstigt att han väljer ett lag som Edmonton där de har Evan Bouchard, högerfattad back som känns mer eller mindre gjuten som powerplay dirigenten?
Jag vrider åt andra hållet. Det är perfekt, för Bouchard är ju den som kommer stå och fortsätta bomba där på blå i första PP:t. Men John Klingberg då kan smyga lite bakom där och bidra med att flytta pucken från defensiv till offensiv och bli ett hot även i ett annat backpar. Så för Edmonton, de ska gå hela vägen. Senast var ju 1990, så kan Klingberg, om han nu håller sig frisk, vilket vi håller tummarna för, kan bli tungan på vågen att de ska vinna Stanley Cup.
Klingberg som var formidabel, gjorde 21 poäng på 26 matcher för Dallas när de gick till final 2020. En annan kille som har spelat Stanley Cup-final och inte på väg att göra den här säsongen är Filip Forsberg. Hans Nashville har ju varit en stor besvikelse, men Forsberg glödhet. 2+2 mot Minnesota. Forsberg med mål i 5 raka matcher, poäng i 7 raka, och det är vankades ju, eller både välkott inför Four Nations.
Ja, verkligen. Och jag hade ju en sen julafton här med 2+2, som du säger, med 6 mål på de 5 senaste matcherna, och Nashville börjar varva upp rejält, och Filip Forsberg lika så. Han är ju en nyckelfigur. Jag har en intervju med honom att han ser fram, han hoppas få spela med Elias Pettersson och William Nylander i Sam Hallands Four Nations lag.
Hur låter den kedjan?
Ja, det låter bra. Nej, alltså det är en ja, det är bra spelare och han är en riktig målskytt och en fantastisk kille.
Mm. Och en av 12 svenskar som har gjort 10 mål eller fler den här säsongen. Viktor Olofsson blev den senaste i helgen då han då gjorde sitt 10:e mål som så många gånger före där utifrån höger. Han är ju numera i Vegas Golden Knights. Klubban är vädret, pangbong, 10:e målet. Och det som står ut för mig när jag kollar på de här 12 svenskarna som har gjort 10 mål, det är att 6 av dem, Rickard Rakell, Fabian Zetterlund, Jesper Boqvist, Viktor Olofsson, Emil Heinemann och Viktor Eklund, William Eklund, förlåt, spelar inte Four Nations. Alltså hälften av de här 10 målskyttarna är inte med i truppen. Är det förvånande, Robert?
Ja, något namn där är ju förvånande. Rakell borde väl ha varit med. Men alltså, ja, förbundskapten tar ut dem de tror på. Och det, alltså säsongen går ju, de tog ut den tidigt och sen har det gått länge innan matcherna börjar. Så att...
men det som man kan tänka och vända på det så här, det är att vi är ändå förbi halvtid här, så att namn som inte är med här, Mika Zibania, Elias Lindholm, Leo Karlsson, William Karlsson, Viktor Arvidsson, de är inte på väg mot 20 mål, Erik, och det är väl inte ett jättebra resultat om vi ska välja.
Nej, det är det ju inte, och det är ju såklart ett frågetecken som behöver rätas ut. Vi hyllar Filip Forsberg att han är i bra stim, vilket är ju underbart, men många andra är ju inte det, och förhoppningsvis kan de blomma ut då i Four Nations och bli en språngbräda både i Tre Kronor, att de kan bidra till att kanske till och med vinna den där Four Nations, och att de har en bra avslutning på säsongen. Men det här är en bra fråga att du lyfter det, för att en sån kille som Rickard Rakell som blev ratad där då vid uttagningen, han har ju varit helt fantastisk sen dess ju. Så att det är ju några namn som ja, men jag personligen hade ju haft med en William Eklund eller en Rickard Rakell i den här truppen. Vad säger du om Rakell?
Nej, alltså han leder ju nu Pittsburgh. Så att, alltså, han är viktig både, inte bara i anfallszon, han vinner puckar, får pucken genom mitt zon i anfallszon, och han är ju, syns ju hela tiden. Nästan mer än Crosby vissa matcher, då jag har tittat i alla fall. Så att det är klart han borde vara med hans nummer också. Men ja.
Det kan bli skador också, och då ligger han väl först i pipen?
Ja, vi tror, hoppas det.
Exakt. En kille som har gjort väldigt mycket bra i landslaget är Henrik Lundqvist. Vunnit VM-OS-guld, men nu lever han det goda livet och åker lite skidor i Alperna till exempel, gör han nu. Han är hockeypensionär, och där hade han ett väldigt häftigt möte i helgen när han stötte på en kille i Rangers-tröja där ute i backen. Ska se om vi har några bilder på det också kanske, om vi kan få se det här.
What a pleasure this is. A hero of
legend.
Nice to meet you. Representing. I love it.
Oh my god, I love it.
You know.
Ja, fantastiskt.
Representing, alltså, det måste ju vara overkligt. Helt plötsligt ja, dyker kungen upp i backen.
Ja, nej, jag har aldrig sett någon med en hockeytröja på sig. Nu har jag varit i Åre, Sälen och i Vancouver, ovanför Vancouver i British Columbia där, i backarna. Men ja, det är häftigt.
Vilken tröja hade ni haft i backen om ni skulle utåka bräda, en hockeytröja? Vem hade man valt? Den passar för det. Ja,
i Kanada var det Salming, det var bra.
Ja.
Jag hade nog haft Pelle Lindbergs tröja då. Mm. Min största idol.
Ja, snygg också.
Ja.
Vi nämnde ju i början att vi skulle prata om Kenta Nilsson. Och det hade inte varit en dålig tröja att ha också. Eller om det kanske Banff där utanför Calgary hade varit väldigt populärt.
Banff Calgary var bra.
För du fick ju välja en spelare du ville prata om lite från din era. Och du plockade ut Kenta. Varför?
Ja, alltså, det fanns ju ingen tv-sändning när han spelade i NHL. Alltså knappt, om man jämför med nu. Och att titta på hans nummer... 139 poäng tror jag.
Ja, 131. Bästa av en svensk någonsin.
Ja, så att, och jag har spelat med en kille som heter... Som har spelat med Kent, och han sa fantastiskt. Gretzky pratar bra om Kenta. Paul Reinhardt spelade jag med 2 säsonger och han öste ju beröm på Kenta. Ja. Och i Calgary då. Och jag spelade med Paul i Vancouver. Och Paul var en fantastisk spelare, men han sa Magic. Oh.
Mr. Magic.
Och när Gretzky säger att Kenta är bland de mest talangfulla spelare...
Han någonsin har sett.
Ja, och det är också där lite... Om man ska vara lite hård med Kenta, ibland så lite Nylander-varning på honom, att man såg inte, men han var duktig. Oj vad då. Han måste få mer cred, tycker jag.
Ja, men det är intressant. Jag bodde faktiskt i Calgary en vinter och vi svenskar har hört väldigt mycket, framförallt om Håkan Loob som var Stanley Cup där och gjorde en 50-målssångare, en fantastisk karriär där. Men Kenta glöms bort. Men där, de som var med på den tiden, alla, när man sa att man var från Sverige, det var alltid Kenta Nilsson de pratade om först. Så han gjorde enorma avtryck där borta.
Ja, och det som är intressant, du nämnde Nylander som är viktig för hockeyn, William, att han går sin egen väg. Kenta gick ju också sin egen väg.
Ja, men alltså, talangmässigt och alltså, de här bilderna ser vi ju, alltså, det ser ut som att han har en annan fart än de andra spelarna, och så var det ju. Så att, alltså, hans nummer och de som har spelat med han och upplevt han, de, wow, det här är grejer.
En snabb sista fråga. Kenta Nilsson idag, med dagens regler och spela med toppspelare, hur många poäng skulle han ha gjort?
Ja, 160.
Ja.
Ja, men det här är
alltså, nu är målvakterna bättre, men
reglerna annorlunda.
De fick ju, där hade han ju en klubba i armväcket eller midjan. Ja.
Men det var faktiskt det jag tänkte säga. Jag bara skriver upp några namn här. Jag tänkte köra en bättre än. Var Kenta Nilsson bättre än Filip Forsberg?
Ja.
Du var med också, Erik. Du får väl säga här också. Nu är det bara jag eller
nej. Ja, men jag har mött Kenta Nilsson när han var i Djurgården.
Var han bättre än Filip Forsberg,
ja
eller nej?
Ja, alltså han var ju en...
William Nylander?
Han var bättre.
Ja.
Marcus Näslund?
Han var bättre.
Ja.
Bättre än Marcus. Daniel Alfredsson?
Wow.
Ja, olika kategorier spelare.
Ja, nej.
Nu börjar det bli svårt.
Ja, jag tänkte stega upp där.
Nej, men Alfredsson var mer komplett hela banan.
Så nej.
Nej.
Alfredsson och Kenta ihop, mumma.
Ja eller nej? Alfredsson bättre.
Alfredsson bättre.
Okej, okay, men då nådde vi iväg sen. Det var tur, jag hade Mats Sundin som nästa. Jag tänkte att jag ska behöva gå till Sudden, men... Okej. Okay. Jag tror att vi ska gå vidare till ett ytterligare moment nu, ser jag faktiskt. Och det här är ju nu... ploj.
Ja.
Vi har ett moment som heter tyst om du tills du inte håller med. Och det funkar så här att jag kommer läsa upp ett antal påståenden och ni är bara tysta tills ni inte håller med längre, om inte det här passar in på er. Och eftersom att ni är två riktiga norrlänningar, inte som jag som är låtsas norrlänning och är från Ångermanland, ni är uppe från Norrbotten.
Överkalix, Luleå.
Precis. Så ska vi kolla hur mycket norrlänning ni är. Så säg stopp när det inte passar in. Du har stannat bilen för renar på vägen. Någon du känner jagar älg. Du körde skoter innan du var myndig. Du körde bil innan du var myndig. Du ler alltid lite när du ser en rubrik om snökaos i Stockholm på kvällstidningarna. Mjölk i kaffet? Nej tack. Någon gång i vinter har du hört någon säga att det är mörkt när man åker till jobb och det är mörkt när man åker hem. Nu ska vi se här också, så vi går vidare. Jag börjar gå ner till nästa blad där. Ingen av dina barndomskompisar tittar på fotboll på grund av de här jävla filmningarna. Du testade hembränt innan du testade rödvin.
Nej, det gjorde jag inte.
Ja, ah, okej, okay. Här tar det stopp alltså. Rövin först alltså. Det var tur det, Erik är kvar än. Pistvakt var kul, men det var synd att skådisarna pratade så mycket stockholmska. Stenmark var duktig på att åka skidor, men det är synd att han surrar så himla mycket. Nej, den håller du inte med på. Det var det sista jag hade.
Drack du rövin innan hembränt?
Ja, det gjorde jag.
Va?
Ja, men alltså...
Var det lite finare i Luleå?
Nej, Boden var det hembränt.
Ja, men det, jag bor i Luleå. Det är ju storstan.
Exakt,
ja.
Det är en
nej, men alltså, jag vågade inte. Ja. Jag var lite för... det var väl någon... smaka på...
Det var därför du hamnade i NHL och jag blev kvar i Sverige.
Nej, men det är en... Vad heter de här? Fingerborg är ju bra för blodet.
Ja.
Med rent. Så att det är nog bra. Rena systemet.
Ja, fick lite hälsotips idag också. Nu är det dags för en kille som inte är från Norrland, men han är från de värmländska skogarna. Det är säkert någon av de här som passar in på. Fabian Zetterlund också. Men han ska inte prata om sånt här. Han ska prata om sin egen skicklighet i en så kallad skill spider som vi kikar på här.
Spelplatsen börjar vi på.
Innerst är sämst, ytterst är bäst. Så det är liksom...
Jag skulle säga en... Då blir det ju där alltså.
Det är ändå i mitten liksom.
Ja, men det är helt okej alltså.
Ja.
Ska vi gå hit, klubbteknik?
Klubbteknik,
ja. Ja, då jag säger jag bättre speluppfattning än klubbteknik. Så jag går hit alltså.
Vi rullar på mot passning här.
Passning? Jag gillar inte att passa egentligen.
Nej.
Men jag är ganska bra på det.
Asså? Jag har aldrig sett dig passa.
Nej,
så jag vet inte.
Nej, jag vet. Då får vi ta den. Nej, vi kan inte vara så jävla oschyssta. Så vi tar det här då.
Men har du liksom varit en playmaker på någon nivå?
Nej.
Nej.
Jag tror inte det.
Aldrig.
Nej.
Helt rätt. Mentalt då? Pannbenet?
Pannben. Här går vi hela vägen hit. Oj, oj, oj. Den är bra alltså.
Den är riktigt jävla skott. Ja. Ja, det är bra.
Skotta. Jag gillar att skjuta ju.
Ja, det gör du.
Ja.
Du kan ju skjuta.
Ja, ja.
Den här är jag mest nyfiken på. Hur högt du vågar sätta dig själv.
Men jag sätter mig här då?
Ja.
Ja.
Det är högt, vet du.
Ja.
Det där är minst, det är ett 20-målsskott det där.
Ja, det är det. Utan puck.
Ja.
Ja, men vad är det då? Det är när jag inte har pucken.
Ja, helt rätt.
Då ska jag ju... Ja, men jag måste ändå kunna lägga mig här då alltså.
Ja, skulle dina coacher hålla med om det? Det här är ju coachernas kategori.
Vi går ner utan
puck. Ja, det är ju...
Jag spelar ju lite boxplay där.
Liksom, ja, det är säsongen. Sant.
Skridskåkning, där är jag också stark alltså. Mm. Inte lika bra som skottet, så därför blir det där.
Ja.
Och styrka då, det är jag stark ut.
Ja, det är ändå. Ja, där är ju också max alltså.
Ja.
Ja, kan vi få dra några fina streck mellan här, då får vi se hur det blir här.
Hur gör man då så här va?
Ja, precis. Alltså det här det blir jättefint.
Måste vi göra så här riktigt här.
Det kom riktigt långt. Det var när den där klubbtidningpassningshörnet, då kom du lite längre.
Ja, men den här vill jag egentligen ha där.
Ja.
Men det, man kan inte få allt.
Nej.
Nej.
När vi gör det här om ett år då, vilken har du flyttat upp då? Vilken har du blivit bättre på?
Utan puck.
Det är bra. Ja. Nu är coacherna glada.
Ja.
Så säger Fabian Zetterlund. Vi ska faktiskt fokusera på en annan värmlänning. Leo Karlsson är ju den största talangen i det svenska Four Nations-laget. De andra är väl ungefär vid sin toppotential, men där finns det mycket kvar. Och i och med din bakgrund som scout, Robert, så ska vi prata om vad du ser Leo Karlsson om vi gör en sån här skill spider. Och det som är intressant här nu är att vi har både idag och potential. Så jag har två pennor här, rött och blått, så ska jag rita lite här. Men om vi börjar med Leo Karlsson idag så har vi fått grepp om hur bra han är. Och då är ju Max liksom världsnivå.
Ja, det är, skottet då är Matthews är ju en sjuar.
Ja, precis.
Då är Leo Karlsson 4,5.
Just det, då blir det typ här nere då.
Ja. Mm. Precis. Utan puck har jag jämfört med Henrik Zetterberg och då är Leo Karlsson en 4.
Då hamnar han ännu längre ner här.
Ja, och skating det är ju ja, McDavid. Då är Leo Karlsson en 5.
Då plockar vi upp han lite hit.
Ja. Styrka, 4. Han har ju en stor kropp så han är ju precis han är en ung spelare. Han har inte hunnit träna upp sig så att säga.
Mm.
Speluppfattning, 6.
Kommer vi upp lite.
Det är hans styrka och kunna se andra spelare och göra andra bättre. Klubbteknik, 6.
Ligger vi kvar högt här.
Passning, 5. Mentalt, 5.
5. Då drar vi en ganska jämn spider här blir det. Som jag då ska visa upp här. Innan vi rast går vidare och ska prata om potential. För det är det som är intressant, Erik. Först, håller du med Robert här?
Ja, alltså Robert, du har jobbat i så många år. Vi ska säga att Leo Karlsson, han kom ju upp. Då hade du slutat som scout.
Jag slutade precis.
Så du har inte sett honom 40-50 matcher?
Jag har inte sett han 20-30-40 matcher som man gör ofta med de här duktiga spelarna. Mm. Jag slutade som scout precis för 0-3, vad kan man säga, sista årgången som jag såg. Så att jag har, men alltså jag har ju sett och hört och det här är min ranking så att säga.
Mm. Mm.
Potential då?
Ja, potential i framtiden. Skottet kan bli bättre än 5.
Mm.
Utan puck kan bli bättre om man är rätt coach till en 5. Skating kan bli bättre 5,5. Styrkan kan bli bättre 5,5. Speluppfattning 6, det är samma.
Mm.
Klubbteknik kommer också samma. Passning kan han bli bättre på.
Mm. Då kommer vi dit då, en 6 eller?
En 6 och mentalt en 6.
Okej, okay. Så att mönstret man ser här är ju att han är ju hyfsat nära ändå sin fulla potential. Om vi gör den så där, Erik, nu du som du är mer noggrann än vad jag är, så du tycker att de här lite darriga linjerna här. Vi ska säga att den här är ganska det var inte ett jättebra underlag. Men vi tog oss i mål här med den uppgiften, Erik. Om du din spontana reaktion när vi ser helheten här.
Nej, men det är det som är intressant. Man kan ju utveckla alla. När säger du att man når sin prime ungefär? Är det när man är 25-26?
Ja, mellan 25 och 29.
Ja.
25-30. Alltså det beror helt hur mycket man lägger ner på det här.
För det jag tycker är häftigt för unga tjejer och killar att höra att alla färdigheter kan man ju utveckla. Allt från skott till skridskåkningen och så. Men sen kan Leo Carlsson kommer ju inte bli en Jesper Bratt eller Conor McDavid skridskåkare. Men han kan ju ändå utveckla den.
Ja, ja.
Mm. Och det här mentala. Det finns ju så bra mentala coacher som kan göra att man får maximera sin potential. Så ja, det är spännande. Leo Carlsson är ju en joker i Four Nations-laget.
Men om man omsätter den här blå ringen i faktiska siffror för en potentiell första center som Leo Carlsson ska bli igen. Vad pratar vi då? Pratar vi en 80-poängsspelare, 90-poängsspelare? Liksom, var ser hans potential? Är det ännu högre?
Mellan 60 och 75.
Ja.
Tror jag han kan ligga.
Du tror inte att han kommer att bli liksom den här riktiga utmaningen om att vinna en poängliga?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte han kan bli en de här toppspelarna. Sen hoppas det naturligtvis för han jag bara hör bra saker om han. Han har bra rådgivare runt sig. Han lyssnar på sin far som är duktig.
Det är en fördel. Och sin mor.
Och sin mor. Ja, men rent hockeymässigt mer på far. Varför han med VM och så såg han på VM så bara wow, den här killen kan spela. Så han omvandlar sig själv till nästa nivå.
Alltså, men om vi pratar så låga poäng, om du ska producera så lite, säger nu, det är väldigt mycket att göra så mycket pengar ändå, men vinna, då skulle det vara liksom då snackar vi en Kopitar, en Bergeron, en Taves. Är det mer den potentialen du ser i Liga, att han skulle kunna bli en dominant tvåvägscenter?
Ja, exakt. Han kommer aldrig vara den här McDavid, utan McKinnon. Det är mer en 200-foot center och sådär.
Hur mycket kan han göra i Four Nations, Erik? Du får det sista ordet på Leo Carlsson.
Ja, Four Nations, det kommer han att vara en joker. Det är ju inte ens säkert att han går in på fyra kedjor. Alltså, det är det ju inte. Men gör han det, och det beror på, får han spela i ett andra powerplay eller får han spela, då kan han göra poäng. Men får han inte göra det, då blir det svårt för honom. Jag ser hans potential i NHL att kunna bli en 100 poängs plus spelare. Bara han får spela med rätt omgivning. För jag har sett honom rätt mycket. Han har ju så bra speluppfattning som du säger, Robban. Där satte du nästan max på honom. Så att han sätter ofta upp sina kamrater till bra lägen. Och får han spela med någon spelare då som sätter dit dem i alla fall varannan var tredje gång, då kan han landa där på förhoppningsvis 100 plus poäng. Vad säger du?
Ja, jag tänker kanske någonstans där emellan då. Att han kanske toppar ut på 80-90 där någonstans, anser Kopitar-nivån. För han påminner mycket om Kopitar, tycker jag. Han har ju den stora kroppen, gillar att skydda puck och fördela pucken. Men sen är ju frågan, när det kommer till liksom den här explosiva talangen, skott och sånt där, för att göra 130 poäng och vinna poängliga. Det tror vi kanske inte. Det är väldigt mycket begärt.
Det är 82 matcher, va? Ja. Så att, ja, men han ska ligga mellan nästan en poäng per match då.
Men man skulle säga,
någonstans 10 upp eller ner.
Men jag tror så här, kommer det inte inom de kommande 2-3 säsongerna för Leo att göra så mycket poäng, då kommer det nog inte.
Nej.
Så det är ju verkligen upp till bevis nu. Nu har han fått 2 säsonger att komma in i det, år 3-4. Då producerar ju stjärnor i NHL, om de ska bli stjärnor, nästan alltid.
Det vi måste ta med är att Anaheim är ju ett dåligt lag.
Ja.
Så att det tar lite längre tid för dem att bygga. Men det är klart att han måste visa om han vill bli första center där.
Erik, nu är showen din. Det är dags för pack in, pack out. Någonting bra, någonting dåligt. Och jag lämnar över ordet.
Vi börjar med pack in då. För när det är finalspel som vankas i CHL, då blir det häftigt att kolla på. Svenska lagen har ju haft enorm framgång historiskt sett. Och i år är det då Färjestad som har den blågula fanan. De vann första semifinalmötet mot Sparta med 6-2 borta och har ju riktigt slagläge inför morgondagens retur då i Löfbergs arena. Och då skulle det vara, det är deras första semifinal nu, Färjestad, och det skulle vara deras första final i CHL. De var ju final i European Trophy för länge sedan på min tid, och även Nordic Trophy. Men sedan det blev CHL, då är det andra svenska lag som har varit bra. Men håller ni med om att när det blir final där, då är det kul att titta på de matcherna?
Ja, alltså det är ju bra hockeylag och det är toppen i de olika länderna. Och det blir lite, det är en jättefin buckla de spelar om, så det blir lite tryck i grejerna.
Ja, men jag tänker också, här ser vi svenska vinnare om åren. Frölunda har ju vunnit här 4 gånger och vi ser ju inte Färjestad här som du var inne på, Erik. Och det som står ut för mig med Färjestad, att guldet 22, men annars får du gå tillbaka till 14 för att hitta ett Färjestad i en final.
Exakt.
Så det här är ju ett lag som är van att vinna så himla mycket, så även för klubben som sådan att ta den här titeln, få spela om en titel, tror jag betyder mycket.
Jättemycket. Vi såg Skellefteå i fjol som gick till final, förlorade mot Genève då, som vi ser där. Men de vann ju sen SM-guldet och sen Ricka Wallin kom in där som sportdirektör 2022, den säsongen när de vann guldet då, med nya tränare Mitell som Wallin tog in, så har de ju försökt skapa vinnande vanor överallt för att vara med och konkurrera både om SM-guld och CHL-titel. Så det skulle vara en enormt stort för Färjestad om de vann CHL. Men det är ju en lång väg kvar, men de har ju som sagt ena benet i alla fall där nu till finalen.
Precis, för de vann ju 6-2 första matchen. De har 4 mål upp, det är ju total ställning hemma borta som gäller i den här turneringen, och returen är imorgon klockan 6. Ni ser den såklart här på Viaplay. Och det är viktigt att komma ihåg att Sparta Prag hade ju ett 3-målsunderläge mot Växjö i kvarten i den tredje perioden och vände och vann. Så de har kommit tillbaka från liknande underläge tidigare i turneringen. Så det är absolut inte klart, du säger, Erik, som nu ska få byta ämne till pack out. Vad är det som är dåligt?
Ja, får jag ta en pack in till?
För det här, absolut.
Det här är det viktigaste jag har sett i hockeyn på väldigt länge. Och det här borde bli stilbildande för alla spelare, ledare och domare. Brady Tkachuk i mötet mot New Jersey Devils, kaptenen i Ottawa. Det är en klubba som kommer upp mot ansiktet, och han reagerar med att vrida tillbaka huvudet som man gör när det kommer ett objekt mot ansiktet. Men han säger till domarna direkt, nej, det där var ingen högklubba. Han viftar bort det och domarna konfererar och säger, nej, vi tar ingen utvisning på det. Det här är ju motsatsen till att filma och förstärka. Det här är en förebild som alla hockeyspelare och ledare ska använda i sina utbildningar nu för att få bot med det här med embellishment, att man förstärker och filmar. Vad säger ni om det?
Nej, det är ju en, ja, det är en bra gest för honom att ta. Det var ju inte en, det touchade inte, det touchade bredvid, så reaktionen blir när klubban kommer här. Men det tar ju inte ansiktet, det är skönt, alltså han är schysst kille.
Jag kommer ihåg att Cale Makar gjorde en liknande grej för ett par år sedan. Det var inte en hög klubba, men han tappade skäret och fick en trippingutvisning med sig. Och då fick han nästan lite kritik, för han sa till också att nej, det var ingenting. Mm. Och då fick han nästan lite kritik för att han inte, gjorde allt för att vinna.
Utnyttjade.
Hur ser ni på det?
Ja, det är svårt det där, för att ibland så när någon gör en filmning, att det är fotbollare egentligen, och då blir man nästan hyllad i media. Mm. Men det här är schysstare, tycker jag.
Men vi inom hockeyn får ju inte hamna in i fotbollen, att man säger nej, men man utnyttjar situationen och filmar, utan vi ska ju stå för något tvärtom. Och jag menar, det är ju så bra att Brady Tkachuk, som kommer från en hockeyfamilj med Keith Tkachuk, pappan där som var med och vann World Cup med USA då 96 bland annat mot Kanada, och att de går i bräschen. Alltså, han är ju en stentuff spelare som gör allt för att vinna, men inte filmar och förstärker.
Det är ju det man ska säga, att Brady Tkachuk är ju en spelare som, han är topp 10 i NHL utvisningsminuter, topp 10 i tacklingar. Han är topp 10 i att jobba fram utvisningar som motståndarna tar på honom. Så det händer ju extremt mycket runt honom. Men ändå, trots att han är den typen av spelare, så väljer han den renhåriga vägen i just det här. För han vill inte filma.
Exakt, och det är därför han blir en förebild. Och det här ska ju bara användas överallt som utbildningsmaterial. Det är så här man är när man är en tuff men schysst hockeyspelare.
Och nu ska du vara en tuff men schysst expert och säga pack out då. Vad är det som är?
Ja, men pack out. Jag måste säga att det här 2-poängssystemet i NHLs grundserie, bort med det. Jag vet att SHL och hockeyallsvenskan, att europeisk hockey tittar på NHL i många saker. Men i det här fallet borde verkligen NHL titta efter SHL och det 3-poängssystem som är. För det här 2-poängssystemet som är för seger under ordinarie tid i NHL. Och sen kan du få en extra poäng då om du vinner på i förlängningen straffar. Det gör att det är så extremt svårt att ta i kapp. Så vi brukar säga i Thanksgiving där i november, då har ju i stort sett 85% av lagen som är i slutspel är redan klara, så att säga. Men det 3-poängssystem som vi ser i till exempel SHL och Hockeyallsvenskan och svenska serier, det gör att skiftningarna kan bli mycket större, så serien lever mycket längre. Så där tycker jag Gary Bettman och NHL borde ta efter svenska ligor och börja med 3-poängssystem istället för seger under ordinarie tid. Vad säger ni?
Ja, det är frestande. Men det att ha det så. För det, då blir vinsten en mycket mer poäng. Och då försöker man skapa en offensiv som kan vinna matchen.
Ja, det är ju helt orimligt. Jag håller med. För det du får nu det är ju att om det är lika med 5 minuter kvar, då liksom tjänar ju båda lagen på att ta matchen till förlängning. Då får man i alla fall 1 poäng och så kommer någon av dem att få 2 poäng. Så det gynnar ju inte ett mer vågat spel i slutet av matcher. Så det är ju faktiskt hål i huvudet.
Ja, det är ju det. Hål i huvudet, det är ett norrländskt uttryck.
Ja, men jag passar på idag när vi har. Mycket bra packout. Den är vi eniga, Erik, av dig. Nu tänkte jag passa på det i slutet. Jag satt ju med dig på en pressläktare för många år sedan uppe i Övik när du scoutade för Toronto. Jag kommer ihåg 2 saker. Det ena var att du då lärde mig begreppet knee over toe. Du tittade på en spelare, jag ska inte säga vem här, avsnittet yrkeshemligheter. Men en väldigt talangfull ung spelare som var på väg upp då. Och så sa du att det kommer inte att räcka för honom. För kolla när han åker, hans knä kommer aldrig framför tån. Och du hade rätt också, den här killen tog sig inte så långt som det snackades om då. Så det kanske låg någonting i det. Men den typen av detaljer är väldigt intressant.
Ja, alltså det är att hitta glidet. Mm. Och ja, nu har jag inte tid här att visa. Men alltså, om man inte får över knät över tån, då trycker man ju spetsen i isen. Mm. Och det här hade jag ju ingen aning. När jag fyllde 50 tror jag så jag lärde mig det. Alltså, det är ju en viktig detalj som man inte trycker i spetsen och inte får glidet. Du måste hitta glidet.
Nu pratar vi grundriskriskåkning. Ja. Unga spelare, tjejer och killar, testa och knyta upp översta hålet så att man får mer flexion i fotleden. Så det är den här typen av detaljer du är expert på. Jag måste tacka också Rickard Segerborn, vår chef här. Det var han som kom på den här packouten. Vi satt och snackade och jag tyckte själv, precis som du, att det är viktigt att vi ändrar det poäng. Eller att de gör det där borta i NHL.
Ja. Gary, om du tittar på det här, lyssna på det här och ändra det här. Den andra grejen vi snackar om på den här pressläktaren var styrketräning. Gammal hedlig styrketräning. Och jag tänkte faktiskt att nu ska du få göra en enkel grej. Det är väldigt mycket prat om olika träningsformer och sånt där. Men om vi tar ett gammalt hedligt benböj. Mm. En genomsnittlig NHL-spelare, jag vet att man är olika stora och sådär. Men en genomsnittlig NHL-spelare, vad ska en NHL-spelare böja tycker du?
Oj. Det beror på lite åkstil.
Ja.
Men alltså, är de stark i benen?
Ja.
Och knäböjen är ju en måttstock, hur stark man är. Och att kunna sätta sig i en grundförutsättning. Alltså det är ju bara grunden och allt annat man gör, om det man hoppar och på ett ben helst och så vidare. Men grunden, alltså det tränar man samvetsgrant och seriöst, så bör man ju ta 100, mellan 160-180 i djup knäböj.
Alltså folk tror ju inte på det, men jag blev inspirerad bland annat Robban och var ju faktiskt ett fysfenomen där uppe i Luleå. Jag brukar säga att jag var topp 4 på fystesterna de flesta, och det var inte bland målvakten utan det var alla spelare. Men just det är ju grunderna även i fysträning, att man kan göra marklyft, man kan göra frivänder, man kan göra benböj som gör att man kan spela funktionellt ute på isen, om vi pratar elitnivå. Mm.
Okej, men 160-180 från andra spelare. En 18-åring som elitsatsar i Sverige, vad bör man kunna börja då? Hur långt ska man ligga i sin fysträning?
Alltså, 18-åringar är ju, alltså en del är ju tidig i utvecklingen och en del kan inte sätta sig ner. Utan man måste kunna sätta sig ner, sen vikten är ganska ointressant.
Ja.
Men kan man sätta sig ner i en djup knäböj och då, ja, en 18-åring. Man ska ju inte titta, man ska inte maxa varje gång, men man vill ju göra det ibland. Men det är ju då skaderisken är. Men man i alla fall en ung kille, en 120.
Okej, okay. Sista då?
18, 19, 130-140 kanske.
130-140, ja. Den sista du får då? Vad ska Medelsvensson, till exempel en lökig programledare för det här programmet, börja?
Ja, mellan 80 och 100. Ja, kunna sätta sig ner.
3 siffror i alla fall på ryggen. Ja.
Men det är intressant, har vi tid några sekunder? Rickard Nilsson på Bosön som var på SOK, han jobbade för olympiska programmet. Då var det curlinglandslaget som tränade. Och han sa när curlinglandslaget blir bättre i rodd och benböj och kins och dipp och allt det här. Och brutalbänken. Då är de bättre curlare. Och jag bara okej.
Okay. Fascinerande.
Ja, men det i knäböj till exempel, eller hopp, 5 hopp. När de var bättre, när jag vet inte vad det heter, när man slungar ut sig, så behöver de ju inte använda armen som får fart, de bara vrider då. Om de har bra fart, då har de ju fart, och så vrider de bara för att köra den.
Ja.
Och jag bara okej, då måste det vara bra för alla.
Ja. Det kanske det är bra om man kommenterar hockey. Eller,
ja, eller kasta dart.
Ja, men alltså fysisk träning. Alltså, sen finns det ju alla som gör reklam för det. Och det är gummiband hit och det, ja, inte hoppar. Men det är ju funktionellt. Du måste ju röra dig. Mm. Och, men grunden är de här... alla idrotter kör ju knäböj, frivändning.
Marklyft.
Marklyft som en grund. Och det är mycket mer rumpa och baksida nu som görs. Va? För att där sitter ju själva motorn.
Vi kan säga, på vårt tid var det ju bänkpress. Vad tog du, 180 som mest? Va?
Ja, där heter det.
Så där är de inte nära i dagens.
Nej, men alltså, det var ju bara en grej. Som man börjar ju alltid med bänk då, ja, när jag började. Vad som, jag uppbär en bänk. Mm. Det är ju hål i huvudet egentligen.
Ja, fan. Ja, men det är ju viktigt då. Det är ju viktigt att kunna skryta om bänk. 180 är det. Jag tänkte ens fråga om du tog. Jag tog inte ens nära. Robert, stort tack för att du var med idag.
Kul.
Stort tack och lycka till med Brödernas Väsby. Ja,
stort tack till dig också, Erik. Och jättestort tack till alla er som har tittat, som såklart också hänger kvar här på Viaplay. Vi har ju handbolls-VM. Vi har stormatch på onsdag, PSG mot Man City. Och så CHL ändå imorgon. Och god morgon NHL på fredag. Och NHL-studio, hur mycket som helst på Viaplay. Stort tack för att ni var med oss.
Kolla ikväll idag också. Det är Boston Suns och Sharks. 19.05, Holmgren och jag. Hockey, hockey, hockey. Ha ha ha.